Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Bengt Baron. Bengt Baron, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack för det.
Född i Finspång, 58 år gammal. Simning blev din stora passion. Du behärskade såväl ryggsim som fjäril och frisim. Redan som 18-åring så vann du ett klassiskt OS-guld i Moskva på 100 meter ryggsim. En strålande simkarriär, sen också som då innehöll ytterligare OS-brons 84 i lagkapp. VM-brons i såväl fjärilsim som i lagkappen 82 och två EM-silver. Det blev också hela 32 SM-tecken. Under tiden som simmare studerade du vid University of California i Berkeley och tog där din Masters i Business Administration 1988. Efter USA-studier och avslutad simkarriär har du haft stora framgångar inom näringslivet som såväl vd som andra befattningar. McKinsey, Coca-Cola, Freonor, Kodak, Absolut Vodka, AB Vin & Sprit, Livkoncernen och Cloetta är exempel på företag som du har verkat i. Bengt, grattis till en enastående framgångsrik karriär, både som simmar och inom näringslivet.
Tackar för det. Jag låter väldigt gammal när man hör allt det där.
Stämde det?
Ja, det stämde väldigt bra tycker jag.
Ja, härligt, härligt. Du, vi börjar med livet idag. Hur ser det ut?
Det är magiskt bra. Ja. Jag vaknar med ett leende varje dag skulle jag vilja säga.
Härligt.
Bor här uppe utanför Stockholm, ja. Ute i Järfälla, är aktiv, jag är inte operativt längre i företag, men är aktiv i ett antal bolag, ja. I styrelser och sen lite konsulteri och hinner jag lite annat också.
Så kallad styrelseproffs kan man säga det?
Nej, jag kallar det aldrig proffs, liksom, jag har ett flertal styrelseuppdrag, ja. Om jag är proffs eller inte, det får andra avgöra.
Okay.
Det är alltid svårt för folk som självutnämner sig till proffs.
Det är helt rätt. Du, simning. Varför blev det simning från början?
Ren tillfällighet egentligen. Mm. Jag har hållit på med alla möjliga sporter. Mm. Fram och tillbaka. Så egentligen ville jag bli pingisspelare.
Okay.
Jag flyttade väldigt mycket. Så att jag bodde i Afrika och sen så till slut så kom jag till Finspång. Mm. Och provade alla möjliga sporter. Ville spela pingis. Och då delade man upp på A, B, C, D-bord. Och jag hamnade alltid på B-bordet. Jag tyckte jag borde spela på A-bordet. Men jag hamnade på B-bordet så då la jag ner det. Och sen hade jag en klasskompis som simmade.
Okay.
Och då var vi nere med skolan och så simmade jag fortare än vad han gjorde fastän han gick i klubben. Och då sa han, häng med ner på sån här prova på träning. Vilket jag gjorde. Och då kom jag in, men då var jag faktiskt över 10 år gammal första gången jag var simma. Så att man behöver inte börja när man är 4.
Nej, det är bra. Du, pingis där så tänker jag ju på våran legendariska simkommentator Staffan Lindeborg. Han gillar ju pingis också. Slår du han i pingis eller?
Nej, det gör jag tyvärr inte. Det skulle vara ett nöje att göra det. Men nej, han är bättre med pingis.
Men han är materialspelare med.
Alltid.
Alltid det. Du, det här med Finspång måste vi prata om. Varför har Finspång blivit en sån simmetropol? En av dina bästa kompisar, Per Arvidsson, var ju också OS-guld 80 i fjärilsim. Mm. Hur kan det komma sig att Finspång har blivit en simmetropol med den klassen?
Det har vi funderat mycket på. Mm. Och vi hade väl en otrolig tur att ett antal pusselbitar föll på plats samtidigt. För det är en sak att vilja själv. Men man behöver ju ha tränare, man behöver ha ledare, man behöver ha tillgång till anläggningar. Och vi hade ju egentligen inga resurser. Det är en ort med 25 000 invånare. Mm. Vi hade en simhall med 5 banor, 25 meters bassäng.
Det var 25 meter bara. Mm.
Och inga stora fina anläggningar. Och våran tränare då, Per Arvidsson, var ju med på OS 1976 redan som 16-åring. Och han som var tränare då, Rolf Skog, slutade. Mm. Så då stod vi dessutom utan tränare. Mm. Och då klev en av våra äldre simmakompisar, Björn Larsson, som var 4 år äldre än Pera, upp på kanten och sa, jag kan bli tränare. Mm. Och han sa väldigt tidigt, sa, vi kan inte mest, vi har inte bäst resurser. Och det enda vi kan kompensera med, det är ju faktiskt att träna mest.
Mm. Ett jävlar anamma.
Och sen hade vi turen att vi hade ledare. Det här som heter Sonny Andersson. Och sen fick vi lite stöttning från lokalt näringsliv. Så allt föll på plats och vi gavs möjligheten att satsa precis så hårt vi ville. Mm. Och det fanns alltid en tränare på kanten. Han var alltid där. Och sen var vi bara sjukligt nyfikna på vad alla andra gjorde, så försökte vi göra ungefär likadant, fast lite mer.
Ja, en simmares vardag då är ju inte jätteglamorös på det sättet om man jämför med en del andra idrottare. Du förstår vad jag menar.
Absolut.
Det var väldigt intressant att höra hur ni tränade då på den tiden.
Ja. Nej, det var ju träning måndag till fredag, så börjar man strax före 6 på morgonen var man i simhallen. Mm. Så simmade man fram till så nära man kunde till skolan börja. En liten ort så det är nära, så då fick man in 1,5 eller knappt 2 timmar. Mm. Så gick man i skolan. Och sen så åkte man ner och så tränade man igen i 2 timmar. Och sen lite styrketräning. Eller smidighetsträning. Så det var ju 5 dagar i veckan. Och sen på lördagar var det 1 pass. Alternativt var det tävlingar lördag och söndag.
Och hur många år höll du på med så under tiden du var i Finspång?
Innan jag åkte
till USA?
Ja, 4 år. 4 år,
fyra år var det så. Mm. Varifrån kom den drivkraften att satsa så otroligt mycket tid och energi och engagemang i simning? Var kom drivkraften ifrån?
Nyfikenhet, tror jag. Mm. Nyfiken på hur bra kan jag bli? Och sen sporrar vi ju varann. Per var ju en fantastisk murbräcka. Han var ju med på OS 76. Han tog medaljer på EM 77. Mm. VM 78. Så att han var ju en murbräcka. Han åkte till USA. Det fanns en dröm runt där. Men framförallt var den här nyfikenheten. Liksom. Mm. Kan jag bara vara 10 meter efter honom den här gången? Och nästa gång kanske var 9 meter efter. Och sen så får man ju hela tiden feedback i form av klockan. Jag blev lite bättre. Ja, jag tränar lite hårdare. Jag blev lite bättre. Mm. Så det blev ju en rolig tävling med en själv.
Mm. Där är ju simningen en väldigt bra sport på det sättet. För det blir ju väldigt tydligt att se om man har förbättrat sig eller inte. Om man jämför med många andra idrotter, handboll, fotboll exempelvis, där det är väldigt subjektivt om man har blivit bättre eller inte. I simning så är klockan väldigt tydlig. Simmar man fortare har man blivit bättre, och det kan då ge en väldigt tydlig feedback på att man är på rätt väg. Kändes det så?
Absolut, och det är en av de spännande sakerna. Och det är ju lika viktigt när det inte går bra. Mm. För vi jobbar ju hårt för att bli bättre. Mm. Och är det så att man jobbar hårt och man inte blir bättre, ja, då får man ju faktiskt en återkoppling. Vi kanske ska göra någonting annorlunda. Mm. Så just det med återkopplingen, omedelbara, objektiva, krassa, hur långt hann klockan ticka iväg, gillar jag. Mm.
Och det blev väldigt tydligt också på vad som är bra eller dåligt, för det finns liksom inga subjektiva delar. Återigen, jämfört med fotboll, vi förlorade men vi spelade bra, vi spelade roligt, det var liksom en underhållande hockeymatch, men vi förlorade liksom. Här är det väldigt tydligt, va? Det är sekunder och de är väldigt enkla att räkna om man har blivit bättre, om det är bra eller dåligt.
Ingen tvekan. Nej. Och alla är överens om det. Det är ingen som diskuterar.
Hade du vunnit OS-guld i ryggsim om inte Per Arvidsson hade funnit i Finspång?
Det tror jag inte. Nej. Jag tror inte. Jag tror att Per krävdes. Jag vet att Björn krävdes. Och sedermera Bo Larsson, den andra tränaren. Men jag ska också säga att jag kan nämna 5, 6, 10, 12 ytterligare namn som tyvärr inte fick åka på OS och vinna. Men som var minst lika viktiga när man cyklade ner på en torsdag morgon i november. För man visade att kompisarna var där och tränade. Så det är inte bara det stora glamorösa och de kända namnen. Det är många andra som förtjänar liksom just att skapa stämningen runt och glädjen runt något som de flesta runt om i världen tycker framstår som ganska tråkigt.
Ja, men det är väldigt bra. Du, redan som 18-åring i ditt första OS så vann du guld. Hur påverkade det dig som människa och som simmare i fortsättningen efter det?
Naturligtvis är det liksom att pojkdrömmen går upp i uppfyllelse är ju naturligtvis fantastiskt roligt. Det var ju ännu roligare när Per vann också. Så vi var ju två som kunde liksom dela på det. Så att det konstiga är när man håller på med idrott, man förflyttar ju hela tiden gränserna. Första gången man är med på DM och vinner det så tycker man att det är ganska stort, men jag klarar ju av det, så kan det inte vara så svårt.
Nej.
Sen när man är med på ett SM och så vinner man det, så säger jag, det var ju kul och det har man ju drömt om, men så svårt kan det ju inte vara eftersom jag har gjort det. Och det är likadant på ett OS. Om jag kan fixa det så kan vem som helst fixa det. Och så flyttar man fram målen till nästa.
Men det infann sig aldrig någon mättnadskänsla. Redan vid 18 års ålder har du vunnit OS guld. Utan Nej. Du ville bara vinna mera guld.
Ja. Det fanns massor kvar att jobba på.
Ja. Och det var inga problem att behålla ödmjukheten av att säga okej, 10 pass i veckan, vunnit OS guld. Ja, men fan, nu krävs det 11 pass att du ska vinna ett till. Ungefär den mentaliteten.
Absolut. Och där är ju återigen, liksom, man tittar ju på simning som en väldigt individuell sport. Men allting runt omkring förutom tävlingsmomentet är otroligt kollektivt. Vi delar på träningsbanor, inte bara med kollegor, även till viss del med allmänheten samtidigt. Vi har tränare runt omkring och vi jobbar ihop hela tiden. Så att där finns också ett kollektiv som hjälper till att hålla en på banan och i spåret.
Det är bra, vi ska prata lite mer om det senare. Det är väldigt spännande ämne det du är inne på där nu. Du, man tänker på simning då, så är det ju många olika simsätt. Och du var ju bra åtminstone på 3 utav dem, va?
Ja.
Kan man säga så? Både fjäril, fritt och ryggsim. Hur många olika simsätt kan man klara av att hålla igång i pipelinen samtidigt med kvalitet?
Det har ju förändrats lite grann faktiskt. På min tid då så var det ganska ovanligt att man simmade 3. Och då var det väl oftast antingen var man frisim, ryggsim, eller så var man bröstsim, eller så var man fjärilsim. Det var egentligen den vanligaste uppdelningen. Men idag så simmar man lite annorlunda. Man simmar ju mer under vatten och man kickar mer. Så det har blivit vanligare att man kan kombinera fjäril, rygg och fritt. Bröstsim är ju väldigt, väldigt annorlunda. Så att det brukar, och jag lärde mig aldrig det. Jag är katastrofdålig på det.
Man kan säga att de som simmar bröstsim bra, de har oftast bara den disciplinen de kan vinna på. För de blir oftast inte tillräckligt bra i de andra disciplinerna.
Antingen det, och eventuellt brukar de komplettera med medley. Där bröstsim ingår och där är en viktig del.
Nu kan jag inte hela historien så, men alltså om man tittar bakåt i simhistorien så är det väl fritt. Frisim, fjäril framförallt, och i viss mån då ryggsim med dig som har varit de stora grenarna i svensk simning, kan man säga det? Framförallt fjäril och fritt, va?
Ja.
Finns någon anledning till det?
Tillfälligheter det. Jag tror att det är rena tillfälligheter.
Om man tänker sig Therese Alshammar, Sara Sjöström och så vidare, så är det ju fritt och fjäril som de är bäst på.
Therese började som ryggsimmerska. Hon var jätteduktig där. Sara är ganska duktig på ryggsim också. Nej, men jag tror att det är mer tillfälligheter. Och sen tror jag också frisim har varit ganska mycket fokus, för där finns ju lagkapper. Så det är också lite lättare att kvala in och komma vidare.
Du är inne på lagkapper. Hur upplevde du att då som individuell idrottare var med och tävla i lagkapper i förhållande till de individuella tävlingarna?
Jätteroligt. Det är ju fantastiskt roligt. Och sen när man kommer över till USA och tävlar mer som ett lag, så är det ju en adderad krydda. Men ändå någonstans så är man ganska noga med sin egna insats och sin egna prestation.
Men får man mera energi och glädje av att vinna tillsammans i en lagkapp än individuellt?
Ja, det, absolut.
Det är ju många tennisspelare som har sagt också att Davis Cup blir en annan dimension därför att man vinner tillsammans istället för...
Det faktum att dessa överbetalda proffs dyker upp på Davis Cup eller på Ryder Cup när de inte får pröjs visar ju att det är något annat.
Du, efter OS-guldet då så hamnade du i USA på Berkeley University. Och då kommer man först direkt på den här funderingen. Varför är det så många simmare som åker till USA och studerar där och simmar där?
Ganska enkelt. Som min tränare Björn, eller vår tränare Björn, myntade ganska tidigt. Mm. Där han sa, nu har ni valt simning och då finns det två sanningar som är lika bra att ni lär er så fort som möjligt. Det ena är att ni kommer sluta unga och det andra är att ni kommer sluta fattiga. Och det vi kunde få ur vår sport var egentligen att få ett stipendium, ett scholarship, och åka till amerikanska universitet. Och det dessutom gav en ju möjlighet att träna mot de allra bästa i betydligt bättre anläggningar än vad vi hade i alla fall i Finspång.
Och väder.
Och väder, om man hamnade på rätt del utav i USA. Så att det var absolut fokus.
Men det är bara det handlar om. Det finns ingenting med att den kategorin människor som hamnar inom simning på något sätt har den disciplinen i sitt utövande att de också kan så att säga hantera en väldigt professionell skolgång och samtidigt kombinera detta.
Jag tror att det är en kulturfråga. Jag tror det är en värderingsfråga. Jag tror att det går att skapa vilken idrott som helst. Mm. Och där tycker jag att vi är ganska risiga i många sporter. Jag tycker lagidrotter generellt sett finns naturligtvis undantag. Generellt sett tycker jag är ganska dåliga.
Jag håller med dig.
I att kunna kombinera, för det går om man vill. Men vi hade ju en kultur. Det började ju redan på Gunnar Larssons tid. Det fanns en kultur att man skulle göra det här, man skulle förbereda sig, man skulle åka över. Och det, så snackade vi när vi träffades i landslaget eller på SM. Liksom. Mm. När ska du åka och vart ska du åka? Och jag måste ta TOEFL-test och SATs och allt vad det nu hette. Det var en del av det förväntade. Det var inte något unikt. Nej. Nu har ju simningen tappat det tyvärr. Idag är det inte alls lika många som åker över.
Och då undrar man, varför är det så?
För att man har tappat det här och det har smygit in lite pengar i sporten. Mm. Vilket gör att det är roligare när man är 22 eller 21 att åka till Shanghai och till Indien och till Turkiet och tjäna x antal tusen. Och är man väldigt bra som våra bästa så tjänar man lite fler tusen. Och det är ju roligare än att åka över och inte tjäna någonting och jobba stenhårt i både skola och allt. Men i det långa loppet tror jag att det är dumt.
Kortsiktigt bra, men långsiktigt betydligt sämre.
Och där tycker jag att ledaren har en enorm uppgift. Men då hamnar man ju i dilemma. Sporten syns mindre om vi låter våra fixstjärnor vara borta. Så där hamnar man i någon form av dilemma. Och jag tycker personligen att vi har nu gått lite åt fel håll. Där vi inte förbereder dessa fantastiska unga människorna på nästa liv.
Nej. Det här att simmare skulle komma mer ifrån akademiska familjer då, bakgrundsmässigt, det stämmer inte.
Nej, det, jag har inte sett någon statistik, men jag kan bara tala för mig själv. Det fanns ingen akademi i min familj.
Nej, utan det är mer som du säger att liksom det gäller att förbereda för livet efter simningen. Och då är det naturligt med den kulturen som du säger att man åkte till USA och förberedde det livet under. Och där kan man då få en väldigt, väldigt bra utbildning under tiden för en väldigt billig peng och utnyttja den tiden när man är simmare. På din resa då här, när skapades den här motivationen och insikten i att utbildning skulle kunna bidra till din framgång efter karriären? När skapades den insikten hos dig?
Jättetidigt. Jag var säkert inte mer än 16-17 år.
Nej.
Och jag hade, dels var ju Björn, och min tränare var ju väldigt driven. Han gick i sedermera på Handelshögskolan här. Och sen var ju Per över i USA. Så jag fick ju en dos, jag fick en inblick i hur det fungerade. Och vad man kunde göra. Och det var några killar och tjejer som hade varit över några år innan. Så att här var ju en dröm, och den här tiden så var ju USA väldigt mycket drömmen att få åka över. Så att det fanns jättetidigt hos mig och en motivator, vilket gjorde också att jag inte kunde missköta skolan här hemma, för då hade jag inte kommit in där jag ville.
Nej. Ja, men det är bra. Du hamnade i Berkeley då, i San Francisco. Varför blev du just där?
En kombination av några saker. Ett, jag ville komma till ett ställe där simningen var väldigt bra, men jag ville också ha en bra akademisk utbildning. Och därmed vill jag gärna gå på en skola där som hade ett internationellt rykte. Vilket gjorde att oavsett vart jag hamnade i världen så skulle folk känna igen vad min utbildning var. Det var liksom, det var två grundläggande. Den tredje var, det hade varit ett antal utländska studenter där och simmare. Och viktigast av allt, de som var där hade faktiskt tagit examen. Jag hade inget intresse att åka över ett eller två år för att simma och sen laja runt och sen åka hem. Jag ville verkligen få en examen. Och vissa skolor var inte vana vid att hantera utlänningar. Det var mer, kom hit och simma och sen får vi se hur det går. Men där fanns det liksom en tradition av bra simning, bra akademisk grund, internationellt gångbar. Och man förväntades hålla högt tempo och bra tempo i studierna. Mm.
Så du hade lika mycket studieperspektiv på att du åkte dit som du hade så att säga, simutvecklingsperspektiv?
Yes. Mm.
Hur många Nobelpristagare har fått sin utbildning på Berkeley?
Jag vet inte hur många det är nu. Det enda jag vet att vi skryter alltid att det är mer än vad Ryssland har fått som nation.
Sammanlagt.
Ja.
Ja, det är fantastiskt bra.
Det är väl 15-20 stycken tror jag.
Ja, det är helt otroligt. Berätta lite om tiden där och hur det var och hur det har påverkat dig som person.
Ja, jag är ju stor vän av USA. Allt är ju inte perfekt i USA. Det var en enorm omställning. Jag kom alltså från en kommun med 25 000 invånare och landade i ett universitet som har 35 000 studenter. Så det, bara det var ju bara wow. Berkeley dessutom hade ju liksom fortfarande rötterna kvar från Flower Power och vänstervågen och anti-Vietnam. Så det är en ganska radikal miljö tycker man i USA, men för oss var det bara spännande. Så att bara finna sig till rätta var ju en stor sak. Och sen kom man ner på träningen och så var vi inte fem som satsade hårt. Vi var liksom 35 och resurser man förväntade. Så att, och sen den här som jag bara älskar, den här optimismen. Can do. Glaset är alltid halvfullt. Det är aldrig halvtomt. Och det var aldrig en fråga om att prata om begränsningar. Det var frågan om hur ska vi möjliggöra? Och hade man tungt i skolan första halvåret, ja, då fick man stöd i form av lärarassistenter, tutoring som det heter. Så att det var hela tiden, hur kan vi hjälpa dig att lyckas istället för, nej men du passar inte riktigt in i mallen.
Och den här så att säga, samhandlingen och connectionen mellan idrotten och studierna var ultimat tillrättalagd.
Perfekt, jag gick från simanläggningen till föreläsningarna på någonstans mellan 1 och 8 minuter beroende på vart jag var på campus. Istället för att ha ganska långt emellan.
Och du kom dit som nybliven OS-guldmedalj också.
Ja, ett år senare.
Men det var inte helt fel.
Nej, absolut. Det gjorde att jag kunde välja vilken skola jag ville gå på.
Ja.
Det gjorde jag, för jag hade akademiskt och därmed var jag liksom attraktiv som simmare. Så det gjorde att jag kunde välja vilken. Men å andra sidan är ju förväntningarna stora också.
Precis, ja. Ja, men vad bra. Du, innan vi släpper det här med simning så har jag en liten fundering här. Och det är bara när jag tittar tillbaka lite grann på den här tiden när ni var väldigt, väldigt bra. Så var det ju också så att mellan 73 och 88 så var det på damsidan i stort sett bara östtyskor som vann alla titlar och blev alltid utsedda till bästa simmerskan varje år och så vidare. Men och alla de, ska vi säga, då har blivit strykna, alla de resultaten då, med Cornelia Ender och Petra Schneider och Christine Otto och så vidare. På här sidan var det inga östtyskar simmare som var med och konkurrerade överhuvudtaget. Vad tror du om det?
Doping.
Ja, det förstår jag. Men varför var det bara på damsidan och inte på herrsidan? Det var det som var min fundering.
Jag vet ju inte, jag är ju inte fysiolog, men jag tror att det finns någonting i det här. Att i simning är det ju inte nödvändigtvis bra att bygga muskler. Nej. Du ska ju släpa dem genom vattnet och de flyter ju inte.
Nej.
Så att jag tror att ekvationen, och nu snillen spekulerar här.
Ja.
Jag tror att ekvationen, ökad styrka kontra försämrad flytkraft, var till gagn på damsidan. Men det var det inte på här sidan.
Nej.
Och det såg vi ju. När, under en period så hade man de här dräkterna i simning, mycket, mycket senare, början på 2000-talet. Som helt plötsligt gjorde att man flöt. Du kunde ju ta en sån här direkt och lägga en tegelsten på den som flöt den. Och då vips blev alla herrar helt plötsligt 7-8 cm längre och 12 kilo tyngre. Och det kom fram väldigt många väldigt, väldigt snabbt. Så tog man bort dräkterna så försvann de här igen.
Ja.
För det är inte, muskelberg är inte en fördel alltid i simning. Så att, jag tror det var EM 83 tror jag det vi var på i Rom. Då östtyskorna, man fick ju ställa upp med två. Och på damsidan så tog de guld och silver i alla grenar och vann alla lagkapper. Och på här sidan tror jag de tog ett eller två guld, Jörg Boite, om jag minns rätt. Så våra tjejer, det var ju synd om dem. De kunde ju aldrig tävla om
dem. Nej, det var ju helt hopplöst. Men har du tänkt tillbaka till den tiden någon gång just på den delen att Östtyskland var så extremt dominanta på damsidan men knappt fanns på här sidan?
Vi pratade om det. Det var ju så uppenbart och I och med att jag talar tyska just flytande, jag är jättegoda vänner i så jag har ju faktiskt försökt ibland att ha dialog med dem, men de visste inget, stackarna. Det var läskigt.
Du, vi ska släppa det med simning ett tag, och så ska vi gå in på ett kapitel här som heter Fem snabba svar. Och då får du två alternativ, och så får du komma med ett spontant snabbt svar på det. Inte tänka allt för länge. Är du beredd, Bengt?
Jag är alltid redo.
Härligt, då kör vi. Bruce Springsteen eller U2?
Lätt, Bruce Springsteen.
Utomhus eller inomhusbassäng?
Utomhus.
Plopp eller center?
Ooh, den är svår. Jag tar plopp.
Plopp. Michael Phelps eller Mark Spitz?
Michael Phelps.
Och den här får en riktig utmaning. McDonald's eller In-N-Out?
In-N-Out, lätt.
In-N-Out, lätt.
Ja, In-N-Out Burger, lätt. Ja.
Och då ska du berätta lite för de svenska lyssnarna som inte alla har koll på vad In-N-Out är.
Ja, det är en hamburgerkedja som, i alla fall från början, nu börjar de fuska lite, men från början så hade de ju ett fåtal hamburgare som gjorde på plats. Och dessutom tror jag att de skalade potatis som gjorde pomfritten på plats. Mm. Den är magiskt bra.
Och den föddes i Kalifornien och är väldigt, väldigt stor där. Ja. Och där har du ätit många gånger.
Nej, In-N-Out kom senare. Okay. Så det är senare.
Men när du har varit på besök?
Ja, nu när jag har varit över, absolut.
Du, vad har du tagit med dig från din tid i USA, i din matkultur?
Oj, grilla är ju en sak. Jag älskar, jag är en av de här som grillar året runt.
Okay.
Mina barn tycker det är pinsamt när jag skottar mig fram till grillen vintertid. Jag tycker det är nästan mysigare på vintern. Jag tror att det är en sån här. Numera inte så ovanligt, men guacamole, avokados.
Härligt.
Är ju 5 dagar i veckan i alla fall, än idag.
Vad har du för favoritgrillrätter då?
Jag grillar allt, men kyckling är ju mångfacetterat. Och sen är ju fisk underskattat. Skaldjur underskattat. Grillspett kul, grönsaker går att göra mycket roligt med. Och sen är ju en stek ändå en stek. Så det är svårt, så att,
jag håller med dig helt och hållet. Men min fru blir glad när hon hör att du gillar grilla fisk också. Ja. Det är bra. Ja. Du, blir det elgrill eller gasolgrill eller vanlig grill?
Vanlig. Allt annat är fusk.
Även gasolgrill är fusk. Ja. Så du är ute där i februari i Järfalla och tänder den vanliga grill.
Absolut.
Det är härligt. Du, det är jättebra. Då går vi in på din civila karriär. När du slutade med simningen och bestämde dig för att nu ska jag satsa på min civila karriär istället, varför tog du det beslutet där och då?
Nej, men som det funkar i USA så får man ju bara tävla i 4 år på universitet. Just för att man vill uppmuntra eller tvinga en till att läsa full fart och inte hålla på med kvartsfart och sånt som vi håller på med här hemma i Sverige. Ja. Så att jag var ju klar med simningen 85 på college. Så då var det ganska naturligt. Och sen tyckte folk att det var konstigt att jag kunde läsa en bok och simma rätt fort samtidigt. Så då fick jag faktiskt stipendier för att komma tillbaks och ta masterstudier. Så då åkte jag hem, gjorde min militärtjänstgöring och sen så sökte jag in på ett antal masterprogram då. Och kom in på Berkeley för en MBA. Och då åkte jag tillbaks och då var jag färdig med simningen.
Hur gammal var du då?
24. Och jag var egentligen mentalt färdig, skulle jag säga, efter OS 84 när jag var 23. 22.
Var det lättare då att fokusera fullt ut på studierna och din master då, i och med att du slutade simma också? Hjälpte det till att göra det bättre, kan man säga så?
Eller? Ja, att inte träna 28 timmar i veckan.
Det kan vara en dum fråga.
Men jag tyckte det är lite så ironiskt. Många tycker att en masterutbildning är rätt krävande. Jag tyckte att liksom, herregud, det här är ju en baggis. Jag slipper träna 28 timmar i veckan. Jag kan bara träna när jag själv vill. Så att,
Men där har du en jäkla fördel att du kunde komma tillbaka till Berkeley också och fortsätta studierna där och känna liksom hela miljön och allting där då.
Fantastiskt.
Hur upplevde du den utbildningen så att säga, som studier?
Ja, det är ett otroligt bra sätt att skaffa sig det jag kallar en teoretisk verktygslåda som gör att man kan ge sig ut och sen fylla på med en praktisk verktygslåda. Den är ju väldigt bred, och sen den stora behållningen, klassrummen är jag lära, men det är ju det vanliga. Det är ganska ovanligt att man går direkt in på masterstudier, MBA-studier. Oftast har man jobbat någonstans mellan 2 och 5 år. Så man träffar ju folk som har massor med erfarenheter från olika områden.
Och det du tog var Masters i Business Administration. Yeah. Om du går in lite på detalj, vad det innebär, det är Masters i Business Administration.
Det är egentligen företagsekonomi, påbyggnad då, ytterligare ett par år. Och det är allt från man läser grundläggande bokföring, finansiering, marknadsföring, organisation och så vidare. Och sen fördjupar man sig i några områden, vilket jag gjorde, bokföring och i finans.
Så det blir en väldigt, väldigt bred och bra utbildning inom näringslivsämnena. Sen blev du då ganska tidigt chef, ledare och så vidare. Var det någon speciell händelse som gjorde att du hamnade i ledarfunktion i näringslivet?
Tillfälligheter. De bästa strategierna skriver man efterhand, tror jag. Det var tillfället jag fick börja. Jag fick ju möjligheten att börja på McKinsey som konsult här i Stockholm. Ja. Vilket var fantastiska år och otroligt lärorikt och turbomatat. Man fick göra saker tidigare i ens karriär man kanske får göra på andra ställen. Sen fick jag möjlighet att börja på Coca-Cola, lära mig mer om marknadsföring och försäljning. Och sen var det någon som gav mig chansen att bli vd för Frionor, svenska dotterbolaget, när jag var 32 år gammal. Och det var ju otroligt modigt gjort. Och sen har det bara rullat på.
När du har gått in i de här vd-rollerna då, har du haft någon förebild som ledare, så att säga, antingen genom näringslivet eller inom idrotten som du har kunnat relatera till?
Nej, egentligen inte. Jag försöker nog att stjäla lite utav alla.
Lite alla som
har. Liksom, jag tror det är viktigt. Jag tror det är viktigt att man är genuin mot sig själv. Jag brukar alltid säga att liksom, originalet är alltid bättre än kopian. Och är man riktigt bra skådis och kopia, då ska man ju åka till Hollywood. Då ska man ju inte hålla på i näringslivet. Och jag är ingen bra skådis. Men däremot kan jag lära mig väldigt mycket av andra. Jag är en otroligt nyfiken och frågvis person. Jag kan ju driva min omgivning till vansinne. Men att försöka förstå vad får den biten att funka. Men sen tror jag att man måste blanda sitt egna recept med de olika ingredienserna.
Har du satt på pränt någon form av ledstjärnor eller värdegrunder som du känner att du har velat kunna leva upp till och stå för som vd?
Ja, jag har ju ett sätt att tänka som är väldigt format utav min erfarenhet. Och någonstans, jag brukar liksom, det är väl 7 olika grejer som jag brukar titta på. Liksom. För mig började det alltid med liksom någon form av dröm eller vision. Vad är det vi håller på med och varför? Och sen så bryter man ner det och sen så kommer det liksom motivation och så vidare och så vidare och så vidare. Så att ja, jag har ett sätt att tänka.
Om du ska utveckla det lite grann kopplat också till din ledarskapsfilosofi som vd inom näringslivet. Hur kan det ta sig uttryck då?
Nej, men jag tror det viktigaste man gör som ledare, det är ju att måla upp bilden av vart vi är på väg. Och varför jag som ledare tycker att det är liksom en relevant och spännande målbild. Vilket gör att jag kommer med hoppsasteg först på måndag morgon. För jag tycker det här är bara så spännande att hålla på med. Det tror jag är det viktigaste. Jag tror vi är ganska dåliga generellt i näringslivet. Det blir lite mer floskler ibland. Och lite där man tycker att det är lite fluffigt. Men jag tror att det är viktigt om man ska kunna skapa entusiasm i en organisation och driva en organisation. Och även, vilket jag tycker är viktigast av allt, skapa förutsättningar för medarbetare att säga, nej, jag vill inte vara med på den här resan. Det är inte den resan jag vill göra. Det har jag all respekt för i världen. Då får de hitta någon annan resa. Och så älskar de som säger, nej, jag förstår inte riktigt, men jag tycker det är en spännande resa. Jag vill gärna pröva. De enda som jag har väldigt, väldigt svårt för, det är de som tittar och gör tummen upp när jag är i rummet. Och sen går de ut i kaffemaskinen och säger, sicken galning, det där kommer jag aldrig gå.
Är det vanligare i Sverige än i USA?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är ganska globalt.
Du, ditt ledarskap som du då har utvecklat under alla åren i de här olika företagen som du har haft. Finns det några speciella delar där du kan känna att du har utvecklat dem väldigt mycket från dina första chefspositioner till din sista chefsposition?
Man är mycket tryggare i. I början så tror man att man måste vara bäst på allting själv. Det är ju hela tiden den. Och man är lite ångest för de luckorna man har. Man är ju tryggare när man har fått hålla på i ett antal år i att förstå att jag är inte bäst på allt. Det jag ska vara bäst på egentligen, det är ju få alla andra att bli bäst på det de är bäst på. Mm. Och sen att jobba ihop. Det är ju det jag ska göra.
Ja.
Snarare än kunna slå alla på fingrarna i deras specialist. Men i början är man ju lite ångestfylld över det.
Mm.
Framförallt om man är en prestationsmänniska ur idrotten. Mm. Ur fostrad idrotten.
Men trygghet i att inte känna att du behöver ha facit varje dag. Det är en del som du känner att du har utvecklat i under de här åren.
Och modet att våga välja bort. Mm. Strategi för mig är ju att välja bort.
Mm.
Alla kan skriva en strategi där man ska göra 20 saker.
Mm.
Och ingen kan då, man kan aldrig i efterhand säga att du gjorde fel. För man täcker ju allt.
Mm.
Men du kommer ju inte speciellt långt om du ska göra 20 grejer.
Nej.
Det tar ett visst mod att säga, vi struntar i 17 av dem. Mm. Vi tar de här tre, för det är nog rätt grejer.
Mm.
Och sen köra. Och då kommer man mycket längre. Men det kräver ett visst mod.
Mm.
I att, för det finns ju alltid fem fel människor runt den.
Det finns det gott om. Det är en väldigt bra point. Vad har du tagit med dig mest från din aktiva karriär in i din ledarroll i näringslivet?
Det självklara och naturliga i återkoppling på prestation.
Mm.
Det är självklart i sport.
Mm.
Ingen av oss skulle titta på 100 meters finalen om någon sprang en i taget utan klocka.
Nej.
Vi vill ha feedbacken.
Mm.
Ingen skulle titta på fotbolls-VM-finalen och säga vi skiter i att räkna hur många mål det blir den här gången. Det viktigaste är att se de 22 bästa spelarna. I näringslivet är vi ibland livrädda för återkoppling.
Mm.
Och vill kanske inte mäta allting. Och varför är det så? Jo, för att vi är lite rädda för misslyckas. Vi har en konstig bild av vad misslyckande är.
Mm.
Och i och med att jag gillar att jobba mot ganska ambitiösa mål.
Mm.
Vilket kräver arbete. Ja, men då har vi ju ambitiöst och vi jobbar rätt hårt för att ta oss dit hän.
Mm.
Då är det livsviktigt att få återkoppling på om grejerna funkar eller inte.
Mm.
Och det är ännu viktigare att få reda på när det inte funkar.
Mm.
Så att vi ändrar arbetssätt. Vi hittar nya verktyg.
Mm.
För att bara fortsätta jobba på och jobba hårdare och hårdare, hårdare med fel saker och inte komma i mål är enormt frustrerande.
Mm.
Och de gångerna där det faktiskt funkar och man är på väg mot målet, då kan man ju fira segrar.
Mm.
Och det finns ju inget som ger mer energi i en organisation än att fira segrar.
Det håller jag verkligen med om. Det är otroligt viktigt. Det här som du pratar om här nu, är det annorlunda om vi jämför USA och Sverige att man är mer känslig för misslyckanden i svensk kultur än i amerikansk?
Ja, det tror jag.
Mm.
Att göra en konkurs i Sverige är ju katastrof.
Mm.
Det är det ju inte alls i USA. Har du inte gjort en konkurs så tittar de nästan, men vänta, har du inte försökt på riktigt någon gång?
Mm.
Har du bara kört liksom säkra bets?
Mm.
Så på det sättet är det. Men jag tycker att i USA så kan det ibland bli också att man snackar mycket om det man vill göra men inte helt underbyggt.
Mm.
I Sverige är vi faktiskt bättre ibland på att underbygga det vi försöker åstadkomma.
Finns det några mer skillnader mellan amerikansk och svensk ledarkultur inom näringslivet? Om du pratar ledarkultur specifikt.
Det som överraskar mig mest när jag jobbat med amerikansk och i amerikanska organisationer det är att det är en större grad av politik där.
Mm.
Det är en större grad av hierarki än vad man kan förvänta sig där. Vilket vi inte har i Sverige.
Nej.
Vilket är en styrka hos oss.
Mm.
Men å andra sidan, det finns ett många fall ett större mod i amerikanska organisationer i att köra vidare. Men där tycker jag att vi håller på att utvecklas. Och vi ser ju väldigt många av entreprenörerna som kommer upp i Sverige idag har ju det här modet.
Mm.
Och tron på sig själv. Och vi håller på att skapa några kluster som jag tycker är jättespännande.
Mm. Vad tror du att en vd för ett stort börsnoterat företag i USA kontra Sverige, om de skulle byta roller, vad skulle det bli för stora penseldrag i konsekvens för respektive person när de kommer i den andra landets kultur? Är det en svår fråga?
Nej, det är intressant. Jag tror att efter någonstans 5, 6, 7 år så tror jag de skulle hamna i samma mål.
Okej.
Okay. Mm. Men resan dit skulle vara väldigt annorlunda.
Mm. På vilket sätt?
Svensken skulle vara otroligt överraskad runt nivån av politik, hierarki.
Mm.
Det vill säga det är svårt att delegera ansvar innan du har byggt upp din egna kultur, ditt sätt att vara. Man arrangerar väldigt mycket uppåt. Men å andra sidan, när de väl är på spåret så är det full fart i en amerikansk jämförelse. I USA så skulle en amerikansk ledare som kommer hit skulle bli väldigt överraskad initialt över att bli ifrågasatt.
Mm.
Och ifrågasatt egentligen i alla dimensioner. Men över tiden så skulle den personen också förstå att det finns ett värde i den återkopplingen och få med alla på båten. Mm. Så jag tror att man skulle kunna blanda dem. Och generellt sett så tror jag vi överskattar kulturella skillnader. Mm. Är vi bara lite nyfikna och pratar med varann så förstår vi varann ganska fort. Mm. Och till syvende och sist så vill vi alla lyckas. Vi vill alla få bekräftelse. Vi är ju inte svårare än så. Vi är alla små pojkar och flickor längst där inne. Mm. Vi är bara olika bra på döljare.
Mm. Och vi vill känna att vi duger till och att Absolut. Vi betyder någonting.
Absolut. Mm. Nej, men det är helt och att riktigt. Någon ser mig.
Ja. För din egen del, vilka är de stora penseldragen som du har tagit med dig i ditt ledarskap från din tid i USA?
Kommunikation. Mm. Att kommunicera mycket och vara öppen. Optimism. Mm. Jag vet att det går. Jag vet att man kan komma mycket längre än man tror. Det är dels grundat i mitt idrottsliv. Mm. Men också i det här att faktiskt våga säga det. Istället för att vi i Sverige, vi spelar gärna ner oss själva lite grann. Mm. Och sen energi. Mm. Det är roligt att jobba hårt. Det är roligt att vinna.
Mm. Något mer?
Jag tror att det är de stora grejerna.
Mm. Mm. Ja, men det är intressant. Du, när du då jobbar som vd i ett svenskt företag, hur synlig vill du vara då i en organisation?
Så synlig det bara går.
Mm. Ja.
Så synlig det bara går. Och det är alltid i början när man har mindre organisationer. Då kan man ju bara gå runt och träffa alla och se dem i ögonen. Mm. Men i takt med att man får större och större organisationer så blir det svårare och svårare. Och det är väl en av de sakerna när man kör en större organisation. Oavsett hur mycket man reser. Mm. Vart man än landar så säger alla, ja, det var länge sedan du var här.
Typ, ja.
Så att man känner sig alltid otillräcklig. Mm. Men det är också det som är roligt att ta sig runt och se.
Är det viktigt för dig att vara synlig i hela organisationen?
Livsviktigt. Ja. För mig är det livsviktigt. Jag vill känna pulsen och jag vill framförallt ge alla möjligheter att ställa frågor till mig. Mm. Och tala om för mig hur de ser och känner. Så att vi kalibrerar.
När du har kommit ny till ett företag då, har det varit en väldigt viktig del för dig i de första månaderna att verkligen gå runt och lära känna organisationen Absolut. På ett väldigt bra Absolut. Sätt. Hur har du gjort det rent konkret?
Bara åker runt och träffa folk och börja prata med dem. Mm. Det är inte så svårt. Och jag brukar också, jag får ibland ont i magen när folk kommer in och efter 10 dagar eller efter 30 dagar eller efter 100 dagar så vet de liksom, det här var inte bra, det här var inte bra. Så sparkar man ner saker och ting. Mm. Jag brukar alltid säga att det är lättare att sparka ner sandslotten än att bygga egna. Mm. Jag brukar vara ganska försiktig med liksom, att ha för bråttom i att ändra saker. För nästan alltid, talangen finns i nästan alla organisationer. Mm. Och det finns rätt mycket bra grejer i grunden. Annars skulle inte bolaget finnas där. Så det gäller att förfina snarare än liksom revolutionera. Mm.
Har det varit en del som du har utvecklat med åren? Eller hade du den insikten redan från början?
Nej, jag tror att det var en approach jag hade från början. Mm. Och det tror jag går tillbaka till min nyfikenhet och min... Mm. Ja, men nyfiken, försöka lära mig utav andra istället för att förmätet tro att jag kan allt. Jag kan ju inte det.
Mm. Finns det någon koppling för din idrottsbakgrund också i det perspektivet?
Ja, liksom, jag är övertygad om, när vi försökte lära oss liksom, simma ryggsimma, då såg man då John Neighbor som var OS 76. Han hade sina 10, jag kan fortfarande ta de 10 grejerna som han sa man ska tänka på när man simmar ryggsim. Mm. Vi tog olika träningsknep som vi såg, varför gör de så. Vi letade efter grejer från andra sporter. Så att den nyfikenheten i att, ja, men det är ju svårt att bli bra. Ska man då komma på alla grejer själv? Det är ju nästan omöjligt. Det är ju bättre att sno de bästa idéerna från dem. Mm. Jag brukar säga, steal with pride, respect copyright. Mm.
Vi behöver inte återuppfinna fotbollen, brukade Laban Arnesson säga till de som hade idéer och lanserade grejer som de trodde de själva kommit på, men som man gjorde för 30-40 år sedan.
Exakt.
Du har ju varit ledare i massa olika bolag. Skillnaden rent ledarskapsmässigt att vara ledare i ett börsnoterat bolag eller inte? Är det någon skillnad?
Tror jag alldeles på. Jag har förmånen. Jag har varit statligt ägd, börsägd, privat ägd, private equity ägd, entreprenörskopplad. Alla varianter kan funka. Mm.
Men ditt ledarskap, måste du förändra det?
Nej.
Nej. Och du var själv inne på det här med statligt ägt bolag. Är det något annorlunda ledarskap som krävs i ett statligt ägt bolag?
I mitt fall så var det inte det. Nej. För Vin och Sprit hade en väldigt professionell styrelse.
Mm.
Så det var inte politiskt styrt.
Nej.
Jag tror att vissa andra statliga bolag så är det mycket mer politiskt styrt.
Mm.
Och det skulle inte passa mig.
Nej.
För då blir inte jag trovärdig mot mig själv och ärlig mot mig själv. Så där ska inte jag vara. Men i Vin och Sprit så hade vi en fantastisk styrelse. En ledning Claes Dahlbäck som ordförande. Mm. Nej, och ambitionen det var ju faktiskt att bli stor och stark i världen och tjäna pengar även där.
Det är bra. Vi återkommer lite grann till den perioden. Du är inne på styrelsen här. Kommunikationen uppåt mot en styrelse. Hur ser du på den i en vd-roll och hur viktig är den relationen?
Enormt viktig. Mm. Enormt viktigt att ha klart bak och ta en gemensam bild. Syvende och sist så är det ju styrelsen som utser verkställande direktör.
Mm.
Det är ju deras viktigaste beslut. Mm. Styrelsen representerar alla aktieägare. Så det är viktigt att det finns en gemensam bild av vad vi ska göra, vad vi inte ska göra, vad prioriteringarna är. Så att alla är med på båten. Där. Om inte det finns, då är det ju jättesvårt att driva en organisation.
Mm.
Och så fort man blir osäker på om man är i harmoni med styrelsen inte, då är man på tunn is.
Hur hanterar du en situation där du är väldigt tydlig med att man ska jobba på ett speciellt sätt, men du märker att du får inte med dig styrelsen på det tänket? Vilka krig där tycker du är värt att ta? Eller är det något krig som är värt att ta upp mot en styrelse i olika frågor?
Ja, jag tycker absolut att många krig är värda att ta med styrelsen. Och det är inte för att man ska vinna, utan det är för att man ska få en gemensam bild.
Mm.
För jag tror det är viktigt att man får en gemensam bild av vad det är man gör.
Mm.
Så att man inte hela tiden kommer i det här, vad var det jag sa, eller det här blev inte bra, eller varför gör vi det här? Det blir bara destruktivt.
Mm.
Så jag tror det är oerhört viktigt att man har en gemensam bild. Så därmed är krigen. För är det så att jag har en annan bild som verkställande direktör än vad styrelsen har, då ska jag bort.
Mm. Relationer är ju väldigt viktigt. Känner du att det är viktigt att ha en personlig relation med en styrelseordförande utanför det själva näringslivsmässiga?
Nej, det tycker inte jag är viktigt. Men man ska ha en otrolig respekt för varandra.
Mm.
Och för varandras roller och kunnande. Sen om man tycker om varandra som personer så är det bättre.
Mm.
Det är jättebra. Men jag tror inte att det är en förutsättning.
Nej, du ser inte att en följd att man umgås privat till exempel. Eller har gemensamma intressen. Spela golf, gå på hockey, gå på fotboll, gå på teater tillsammans exempelvis. Den typen av socialt umgänge mellan en vd och en styrelseordförande.
Jag tror det kan vara tudelat svärd. Jag tror att det ibland kan vara jättebra. Och jag tror ibland att det kan göra att man suddar ut den lilla spetsen som ändå ska finnas mellan de två olika rollerna.
Mm.
Det är ändå olika roller.
Mm. Jag förstår vad du menar. Hur skulle du hantera om en styrelseordförande börjar klampa in en massa på ditt område som vd?
Jag skulle konfrontera.
Mm.
Skulle det fortsätta så skulle jag sluta.
Mm. Mm. Ja, men det är bra. Har det hänt några gånger?
Nej, inte på det sättet. Det har det inte gjort.
Sen
är det ju så att liksom ibland så har man en olika bild av vart man ska någonstans. Mm. Och då är det ju, om inte jag får gehör på det jag tror på, ja, men då kan inte jag vara trovärdig i mitt ledarskap inför mitt team.
Nej.
Och då kan inte jag. Jag kan inte.
Nej, men det är bra. Du, Bengt, jag har en bok med mig här. Mm. Bill Walsh, The Score Take Care of Itself. Mm. My Philosophy of Leadership. Vad tänker du när jag visar upp den boken för dig?
Jag är fanatisk amerikansk fotbollfan. Så Bill Walsh är då, han var ju den stora coachen i San Francisco 49ers, vilket är mitt lag eftersom Berkeley ligger nära San Francisco. Så att, och han satt ihop ett lag som faktiskt var ganska dåligt när han kom. Och det tog 2-3 år för honom att vända upp det.
Mm.
Sen vann han väl 5 eller 6 Super Bowls, tror jag.
Med Joe Montana som klassisk quarterback.
Exakt, men sen också, som jag tycker är väldigt spännande. Sen växlade han ut Joe Montana och tog in Steve Young och vann ytterligare Super Bowls med en andra. Och det är väl det svåraste man kan göra som ledare, är klara av en generationsväxling.
Verkligen.
Och det ser vi ofta, tycker jag, i idrottsvärlden.
Ja.
När man kommer in och det blir en jättegenerationsväxling, man bygger upp ett lag och så är det dags att generationsväxla. Och det går inte så bra för man...
Det är svårt att kill your darlings.
Exakt.
Du, det här är, jag har läst jättemånga olika ledarskapsböcker. Det här är min absoluta favoritbok. Jag tog med mig den för att jag vet också att du har viss koppling där med San Francisco 49. Så har du läst den boken själv?
Nej, jag har inte läst den faktiskt. Nej.
Den är fantastisk. Han pratar väldigt mycket om standard of performance. Att kunna ha en standard of performance som inte bara relaterar till själva laget och gruppen av spelare och ledare. Utan hela klubben. Från den första receptionisten som du träffar när du kommer till träningsanläggningen. Vilken approach den personen har. Vilket värdskap man visar för de som kommer dit. Till vaktmästare, materialare, kockar, you name it, hela packen. Att det finns en standard och performance på en nivå som gör att hela organisationen håller en viss klass på allt man gör. Och i slutändan så betalar det tillbaka sig också för poäng på planen. Det pratar han ju väldigt mycket om här och jobbat väldigt, väldigt mycket hårt med där. Hur tänker du på ett sånt tänk som ledare i ett företag?
Jag håller ju med honom till 100%. Det är väl det som värderingar. Det är många som pratar om värderingsstyrda organisationer. Det är det som är värderingar. Ibland så kommer man in i företag och så ser man de fina orden på väggen. Men man möts inte av det i korridorerna.
Nej.
Och då är det ju värdelöst. För mig är ju värderingar, det är ju beteenden i vardagen. Det är ju hur vi faktiskt bemöter varandra. Och att alla, ett, lever upp till det, men framförallt förstår hur de kan bidra. Ibland så har man ju värderingar som inte ens tilltalar 75% av organisationen. De är ganska värdelösa. Ja.
Och det är lätt att bli pappersprodukter också.
Exakt.
Bra, Bill Walsh, The Score Take Care of Itself, San Francisco 49ers. Jag gillar dem också, det är härligt gäng. Du, vi ska gå in på prestationskultur. Det är ju ett vitt begrepp. Vad är en bra prestation för dig?
En bra prestation är för mig alltid att jag når mitt max.
Att nå sitt absolut yttersta av det man kan klara av. Det är en bra prestation för dig. När du kommer till ett nytt företag då, hur jobbar du då med att sätta din prägel på kulturen vad det gäller prestation och så vidare i ett nytt bolag?
Jag försöker ju först förstå vart vi är. Jättesvårt att liksom peka ut en resa om man inte vet vart de börjar. Sen när jag väl har förstått det, jag har ju oftast när jag kommer in innan jag tar ett jobb så har jag ju en bild av vad jag tror man kan göra. Och vart man kan ta sig. Så jag har ju en bild som är liksom, ja, där är vi, dit ska vi. Men vart börjar vi? Det är ju liksom ruta ett. Sen är ju då liksom, när jag vet, okej, nu vet jag vart vi är. Och nu vet jag, tror vart vi ska. Då är det först att förankra vart vi ska. Och det är ganska enkelt om man är 5 personer i en organisation. Men det är lite jobbigare om man är 2500 i 30 länder. Och sen så är det ju då det hårda arbetet. Det är ju att fylla i stegen mellan vart vi är och vart vi ska.
Och det är ju huret.
Va? Så att det börjar med vadet och sen kommer ju huret. Och sen så kommer, okej, vem ska göra vilket, hur, när? Och sen så kommer det ju absolut svåraste. Sen ska man göra jobbet också.
Precis. Och då är det en annan fundering som jag har då. När du kommer till ett företag och har jobbat där ett tag, och så vill du känna att du vill sätta din prägel på kulturen, du vill sätta din prägel på ledarskapet för de olika, så att säga, undercheferna på olika sätt i organisationen. Hur har du koll på att din kultur når ut till, så att säga, sista medarbetaren i organisationen?
Det är jättesvårt. Det är jättesvårt, och för varje nivå så tar det längre tid. Och det viktigaste av allt där är att inte bli trött på sig själv. Man har ju en tendens när man liksom säger samma sak för 7000 gången. När man känner sig som en papegoja och tänker liksom, herregud. Så inser man inte att mottagaren lyssnar på det för första gången, eller tredje gången. Så att orka med sig själv och vara lika entusiastisk den 7000 gången som den första gången. Och hålla i det. Och där tycker jag att man ofta går fel, att man vill förnya. Man vill förändra innan det går till. För det tar tid. Det tar otroligt mycket mer tid. Mycket mer kommunikation än man kan ana. Och det är inte för att folk är dåliga. Det är för att de inte får den kommunikationen dagligdags. De får inte återkopplingen dagligdags.
Nej. Brist på kommunikation är det vanligaste problemet?
Ja, jag skulle vilja säga det. Tid för kommunikation och jag tror att det är både kvantitet och kvalitet.
Mm. Och om man tänker sig dig som en vd och så har du kanske någon vice vd eller och så vidare, och sen har du då försäljningschef och ekonomichef och sen så har du liksom x antal led neråt i en organisation. Jag vet inte om du kan uttrycka sig med de orden, men hur många led neråt i ett bolag känner du att du kan säga du personligen kan kommunicera med innan du känner att du måste släppa kommunikationen vidare till andra som ska förmedla dina tankar?
Jag tror att det är otroligt viktigt att andra ledet köper in och är kapabla att kommunicera det jag vill, eller det vi vill, det vi har kommit överens om att vi ska göra.
Vidare, neråt.
Och sen är det viktigt för dem att vara otroligt komfortabla att deras nästa led kan kommunicera vidare det de har signat upp för i resan. Mm. Sen är det viktigt för dem, för att om jag ska åka runt och kompensera, det går inte. Nej, matematiskt. Så att det är otroligt viktigt att skapa förståelsen. Folk köper in på det. Argumentationen, nyckelorden. Sen ska alla uttrycka det på sitt sätt.
Mm.
Så att det blir trovärdigt. Mm. Och att folk förstår att ja, vi kan sätta olika ord på det, men det är samma sak.
Mm. Hur säkerställer du det då? Att de förstår det i nästa led och i nästa led.
Nöta.
Mm.
Och sen så åker man ju som en jämna mellanrum. Man gör ett antal medarbetarundersökningar. Man åker ut i verkligheten. Man pratar med folk. Och se, vad vet de? Vad vet de inte? Hur känner de?
Mm.
Så att liksom, det är både att jobba intensivt med gruppen, men sen även att ge möjlighet. Och det är viktigt åt andra hållet också. Att de får möjlighet att ställa frågor och säga, men vänta. Det här är vad min chef säger. Tycker du samma sak?
Mm.
Om jag då svarar något helt annat, ja, men då är det kört. Mm.
Finns det någonting här som du känner att i det här ämnet som vi pratar om nu, där du har tagit med dig från den amerikanska så att säga, företagsvärldens kultur att jobba? Eller är det här mer, här är du mera svensk i ditt sätt att tänka med de här frågorna?
Jag har inte tänkt på det. Jag tror att jag är en blandning utav det.
Mm.
Utifrån, jag tror att jag är lite mer kollektivistisk än vad kanske är, och lite mindre bombastisk kanske.
Mm.
Men å andra sidan så är jag är konsekvensbenägen. Mm. Jag har inget problem med att ta vare sig konflikt eller konsekvenser. Nej. Jag är inte konfliktsökande, men jag är konsekvensbenägen.
Mm.
Vilket är en annan nyans, tycker jag. Så att, men till syvende och sist, så för mig är det liksom som jag är. Om jag bara säger det jag tror på, så är det ju inte så svårt.
Nej.
Det är ju inte det.
Nej.
Och ibland så lindar vi in det, vi ska använda svåra ord eller inte. Och jag älskar att prata bilder, jag älskar att prata liknelser. För att det är så jag förstår. Och då har ju folk möjligheten att säga, fan, det där gillar jag. Jag vill vara med, eller nej, det där är inte för mig. That's okay.
Mm. Det är bra. Det är bra. Det är spännande. Du, Bengt, vi måste prata lite om Absolut Vodka också. För att Absolut Vodka gick ju då från att vara en produkt som ju fanns men som inte gjorde något större avtryck till att bli, kan man säga, tillsammans med Björn Borg och Volvo och ABBA kanske och Ingmar Stenmark och någonting till, något som verkligen symboliserade Sverige.
Mm.
Och det jag tänker då tillbaks på det och även fortfarande såklart, det är ju det varumärkesbyggandet som ni gjorde där handlade det inte om att visa någon form av miljö, det handlade inte om någon livsstilsreklam och så vidare, utan det var liksom produkten, flaskan, som var det primära här, som blev en sån succé. Inte att någon familj satt och hade det gött på någon alptopp och mös och så vidare. Kan du berätta lite om idén, tankarna och bakgrunden till det varumärkebyggandet?
Men det var ju väldigt, precis som du säger, unikiteten i Absolut var ju att vi inte skrek vi är bäst och vi kan liksom, vi är nyckeln till social framgång, utan vi gjorde ju helt tvärtom.
Mm.
Det teamet som tog fram originalkommunikation är ju fantastiskt.
Mm.
Och det var ju allt från flaskans design. På den tiden så skulle man ha stora fina pappersetiketter med, och vi kom med en flaska, man såg ju knappt den på hyllan.
Nej.
Man pratade inte om ursprung, man pratade om livsstil. Vi pratade om ursprung, det var ingen annan som gjorde.
Åhus.
Åhus, höstvete från Skåne. Mm. Står på varenda flaska. Mm. Och som du säger, man gjorde att det var flaskan som, och produkten som talade till folk. Inte flaskan som var en propp som hjälpte folk. I sitt. Så det var väldigt unikt. Mm. Och, sen blev ju tajmingen perfekt när man gjorde det. Och man sökte något nytt. Sen ska man inte underskatta. Produkten var annorlunda.
Är det här den bästa marknadsföringsgrejen du har varit med på?
Ja, som jag får, liksom, även om jag kom in lite sent i det, så var vi fortfarande delaktiga och göra det och hålla det vid liv och rulla ut det globalt, absolut. Sen lärde jag ju mig otroligt mycket av mina år på Coca-Cola. Mm. I vikten av enkelhet och uthållighet i marknadsföring. Mm. I att inte krångla till det.
Har du någon nytta av din tid i USA också i lanseringen av Absolut Vodka i USA? Eller?
Nej, men det var ju redan gjort.
Det var redan gjort. Redan gjort.
Ja. Det var liksom, det började i USA 79 redan. Mm.
Utvecklingen i USA då. Det här, ja, men nytta av den.
Det, absolut, det som jag hade stor glädje av, det är ju att jag har ju väldigt lätt att jobba med amerikaner. För jag förstår den amerikanska kulturen. Och jag kan dessutom, mellan mötena kan jag prata baseball, amerikansk fotboll och basket. Och jag vet liksom slanguttrycken, jag vet hur de tänker. Så att på det sättet är det lätt för mig att snabbt bygga relation till dem. Och det är enkelt. Jag älskar ju vara där borta.
Ja, men det är bra. Har du någon annan sån marknadsföringssuccé från din tid som du skulle kunna lyfta fram som något liknande?
Jag tycker egentligen fantastisk resa har ju varit med det här hjälmföretaget Mips. Mm. Mm. Som är då en lösning för att göra hjälmar säkrare. Som när vi började, när jag blev involverad, de började redan på slutet av 90-talet, började på 2000-talet, ju forskare här. I att göra hjälmar säkrare, ta upp rotationsvåld. Och när jag började där 2011 blev jag ordförande i det bolaget. Jag tror vi sålde 2600 hjälmar i Sverige, eller insatser till hjälmar i Sverige. Och kämpade i många år att få lönsamhet, försöka komma till lönsamhet. Och sen exploderade det, sen tog vi det till börsen 2017. Och idag så har det, ja, de säljer mer än 5 miljoner hjälmar och ett börsvärde på 10 miljarder. Och säljs över hela världen. Det var ju en fantastisk resa i våga säga nej, hålla fokus och jobba med det. Och det är det här jag tycker otroligt roligt, det är att bygga, utveckla, internationalisera. Ha en fot kvar i Sverige men bygga ut oss i den stora vida världen. Det är fantastiskt. Med. Jag jobbar i ett bolag idag som heter Enzymatica som har förkylningsmedicin som heter Coldzyme. Mm. Som är den enda förkylningsmedicinen som faktiskt angriper virus. Mm. Och inte bara det allmänna immunförsvaret eller symptomerna. Uppfinning, helt naturlig produkt från uppfunnen i Island, patentet. Men som vi håller på att bygga nu och rulla ut i hela världen. Det är ju fantastiskt roligt.
Du, på tal om det här med världen där. Du var inte riktigt på speaking terms med att sälja vin och sprit till Pernod.
Nej.
Vad finns det att berätta om det? Vad har man lärt sig av det?
Ja,
vad har du lärt sig av det och vad har Sverige lärt sig av det?
Och Sverige tror jag tyvärr inte har lärt sig någonting av det. Jag tror personligen att det är enormt viktigt att ha huvudkontor i Sverige. Huvudkontor är där de stora jobben finns. Och när stora menar jag inte viktigt, men breda jobben. Och det gör att man kan utveckla breda människor som kan driva breda bolag i en global miljö. Har man inte huvudkontoren här, då är det någon annanstans. Och då kommer man flytta dit och ganska tidigt i sin karriär. Så jag har en aversion mot att vi säljer ut bolag. Och vi säljer ut helsike för många bolag. Och Vin & Sprit var ett sånt. Jag tycker att vi borde ha börsnoterat det bolaget. Det har jag sagt. Alla sa att det var värt 35 miljarder, 37 miljarder. Vi sålde det för 58. Alla tyckte det var en fantastisk affär. Jag tycker inte det. Nej. Och jag lovar att det skulle vara mer värt idag om vi hade börsnoterat det. Men det är ägarens privilegium att bestämma. Och teamet gjorde ett fantastiskt jobb under nästan 2 års tid från att det annonserades att vi skulle privatiseras till faktiskt affären var klar. I att fortsätta driva verksamheten fastän alla visste att vi var till salu och vi skulle bort. Det är verkligen ett teamarbete som var sanslöst bra. Och inte alltid fullt uppskattat, tycker
jag. Du, ja, men det är bra. Vi släpper det. Vi går vidare på det här med att bygga grupper och så vidare. Rekryteringsprocesser. Mm. När du bygger ditt närmsta lag runt dig, en ledningsgrupp exempelvis och andra nyckelfunktioner. Hur tänker du då och vad är det viktigaste då?
Det är kombinationen utav vara duktig i funktionen som du ansvarar för eller geografin. Med förmågan att kunna bidra utanför ditt egna specialistområde. Mm. Det fina i ett team, det är ju när man jobbar som ett team, inte när man har 4 solister eller 7 solister som träffas någon gång i månaden. Utan man faktiskt jobbar som ett team, så det måste finnas där. Och sen måste det finnas en ambition av att bygga teamet. Så jag försöker lite grann av allting i det.
Du vill inte ha med bara jag-säkare runt dig på något
sätt? Tvärtom. Jag tycker om, och ibland så tror man inte det, för jag kan också tappa humöret och tycka sig eller så, för jag har också synpunkter. Mm. Men det är då det blir spännande, när det blir dynamik och det är högt i tak. Sen när man går i rummet, då måste man faktiskt vara överens. Mm. Jag brukar säga att titlar är helt ointressant, förutom när vi inte kommer överens. Mm. Då måste ju faktiskt någon peka ut riktningen, annars står vi bara stampar, och det är ingen framgångsrecept.
Nej. Har du haft med dig där ett så här lagkappstänk från simning exempelvis in i ditt...
Man är ju formad utav det och många andra grejer man har gjort i sitt liv, och jag får ju energi av andra människor. Mm. Jag är en hyfsat energifull person i mig själv, men jag får ju ännu mer energi av andra människor. Och för mig är det ju livsviktigt att ha roligt. Mm. Om inte jag har lust, då är jag värdelös.
Det är bra, jag håller med dig helt och hållet. Du, ibland så träffar man inte rätt, utan det blir något fel. Man kanske värvar en spelare som inte platsar eller som passar in och så vidare. Du som vd plockar in någon i en ledningsgrupp som inte passar in där. Och när du då har bestämt dig för att byta ut någon i en ledningsgrupp, hur gör du då? Hur hanterar du det?
Dialog, ärlighet och dialog. Och jag skulle vilja säga i 9 fall av 10, när man väl sätter sig ner och pratar om situationen, så känner båda parterna precis likadant. Mm. Jag kan knappt minnas. Och där tycker jag att man ska vara väldigt mänsklig i hur man hanterar den situationen. Jag är inte dugg imponerad av människor som säger, jag har inga problem att sparka folk. Jag har jätteproblem, för mig är det människor som jag är engagerad i. Däremot så är det ett större straff att behålla människor i roller som de inte passar för, utan någon orsak. Så jag försöker verkligen, har försökt, sen får andra bedöma om det var framgångsrikt inte, att hjälpa folk att hitta rätt.
Men där har du en humanistisk sida av ditt ledarskap.
Absolut. Mm.
Är det lite oamerikanskt?
Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det.
Den har du från din svenska uppväxt i Finspång, kan man säga. Du, du har jobbat också med många olika generationer av människor runt dig. Har det varit någon skillnad på att vara ledare för 60-70-80-tals generationen, men att nu då komma in och ta hand om 90-talistgenerationen? Har det påverkat ditt ledarskap, och hur har du tänkt din rekryteringsfas där? Det var många frågor i en fråga.
jag tror inte egentligen att det påverkar mitt ledarskap, för jag är den jag är. Jag utvecklas och kanske allt mindre grad ju äldre man blir, för liksom basen är allt större. Det är svårare att flytta på en stor sten än på en liten sten. Mm. Men det gör att det blir andra typer av utmaningar. Mm. Det är mycket mer individualism idag.
Ja.
Det är mycket mer what's in it for me.
Mm.
En lojalitet till den stora gruppen.
Och det var lite det jag tänkte på. Hur har du tagit dig an det?
Återigen, det är ju dialog och ärlighet, för att livet är en normalfördelningskurva, och det är lätt att hitta de som ligger längst ut och mest individualister, men även vilket decennium man tar så kan man ju hitta människor som ligger närmare det man kanske behöver. Så det gäller att vara, som jag alltid säger, det gäller att vara väldigt ärlig med det man söker. Det gäller att vara väldigt ärlig med det som är framgångsreceptet i den här organisationen, den här situationen. Och inte försöka locka till sig stjärnorna, och sen efteråt så ser man, det här passar inte alls in kulturellt. Det blir aldrig bra.
Nej.
Så att men det är annorlunda, det är ett annat sätt att bygga.
Tycker du att det är en fördel att ha in den typen av tankesätt bland någon eller några i personalen, eller vill du hellre att de är väldigt tydliga lagspelare?
Jag tror vi behöver allt. Jag tror på mångfald på riktigt.
Mm. Ja.
där man ska ha olika. Ja, det är ju jätteviktigt att ha de som utmanar status quo.
Mm.
Men i rätt miljö och på rätt sätt. Mm. Och rätt tillfälle. Inte som har konsekvent är motfalls. Det har man ingen nytta av.
Nej.
Men just de här som utmanar systemet, då kommer de nya kreativa idéerna. Så, men varför gör så här? Varför har vi gjort så i 20 år?
Mm.
Ja, det var jättebra. Mm. Så det där är jätteviktigt att hitta en blend. Men man kan inte bara ha utmanare. Man måste också ha någon som sopar upp och ser till att det blir gjort.
Exakt. Det är precis som ett fotbollslag eller handbollslag eller hockeylag eller vad som helst. Men det har ändå gjort att du har fått, det har varit en större utmaning för dig att vara ledare de sista åren, där det kom in mer sådana spelare.
Ja, det blir det ju. För liksom, diskrepansen mellan dem jag försöker relatera till blir ju större. Bara titta på antalet år sedan jag var född.
Ja.
Så att det blir ju större och större generationsgap.
Mm.
Och det är svårare och svårare att hänga med. Mm. Det är det ju. Mm. Och det får man ju bygga i leden.
Det är bra, Bengt. Du, vi hoppar vidare till nästa ämne här. Målsättningsarbete. Mm. Och det har du varit väldigt tydlig på att det är en extremt viktig del att sätta mål och så vidare. Din syn, erfarenhet och tanke med att jobba med målsättningsarbete i näringslivet?
Livsviktigt.
Mm.
Och det är lätt att man hamnar i att det blir budget och att det blir en finansiell diskussion. Det tror inte jag är alltid det viktigaste. Utan jag tror snarare att hitta liksom vad är de parametrarna som faktiskt kommer göra en skillnad i vår resa mot vår vision.
Mm.
Och där ska man följa upp. Och där ska man sätta tajta mål.
Mm.
Och det ska inte vara mål som man alltid når.
Nej.
Jag tror, når man 7 gånger av 10 så är det på gränsen till för bra. Mm. För då är man lite för feg.
Mm.
Jag är inte så imponerad av dem som säger jag klarar budget varje år. Åh, kom igen nu, det ska man inte göra. Och sen är det som är viktigt är att man kan ha gjort en jättebra prestation även om man inte når. Mm. Man har jobbat med fel saker.
Mm.
Ja, då lär vi oss av det. Därför att feedback, uppföljning är viktigare än målen.
Mm.
Och uppföljning utifrån ambitionen att bli bättre, inte utifrån ambitionen att döma bra eller dålig.
Nej.
Men ambitionen blir bättre hela tiden. Och det här är ju så självklart i sport.
Exakt.
Det är så otroligt självklart. Och det är så otroligt icke självklart i många organisationer. Och det var ju nästan chockartat när man hade sina första medarbetarsamtal som chef, när man insåg att personen på andra sidan är inte där för att få hjälp att bli bättre, utan de är där för att få betyg på hur, om de är bra eller dåliga. Men det är ju inte det handlar om. Liksom, man har, en tränare är ju självklar i sport.
Ja. Du, mål är givetvis en sak, men hur jobbar du med att få med dig alla dina medarbetare på båten för att de verkligen ska känna att det här är de rätta målen och jag vill göra allt jag kan för att uppnå dem?
Det får man ju inte alltid.
Nej, men man strävar efter det.
Man strävar efter det och man ska få med så många som möjligt. Och det gäller ju att bryta ner det till mål som är relevanta för den positionen, den funktionen, den rollen.
Mm.
För det är ju inte så muntrande eller motiverande att jobba på ett mål som säger, jag har ingen påverkan på det här. Jag måste finnas en relevans, jag måste ju känna. Och där är ju viktigt i hela liksom, bryta ner processen. Vad är din uppgift i det här? Hur kan du bidra till att bygga det här fantastiska bygget? Och det är en svår process. Det är inte alltid självklart. Det är jättesvårt, men jag tror att det är livsviktigt.
Hur har du blivit bättre på den delen att sätta mål för dina anställda och för företaget om du jämför med vad du är idag mot vad du var när du började som chef?
Tror jag blir bättre på att inte försöka göra det till en exakt vetenskap. Mm. Och hänga. Ett tag så fanns det ju ett koncept som alla höll på med, balance scorecard, när allting skulle hänga ihop hela vägen ner. Och det blev liksom, det blev ett jättefint spreadsheet. Men det blev ju totalt irrelevant för alla.
Mm.
Det viktigaste blev att fylla det här spreadsheetet. Så jag är nog lite mer liksom, det viktigaste är att det driver åt rätt håll, inte att det är exakt rätt.
Nej. Men har du några speciella så att säga, egna knep för att verkligen få med alla på vagnen?
Nej.
Mer än bara kommunikation?
Nej, egentligen inte. Kommunikation, återkoppling.
Mm.
För väldigt många gånger så liksom när tröttnar folk.
Mm.
Jo, det är när man säger det här är viktigt. Mm. Och så jobbar de som tusan och så följer man aldrig upp. Men vänta, det här var ju viktigt. Mm. Det är ingen som ser mig. Men om du kommer tillbaka och säger det här gjorde det jättebra.
Och då kommer vi naturligt in på återkoppling, feedback. Hur jobbar du med det?
Kalla en spade en spade.
Ja.
Se det i vardagen. Inte, skjut inte upp det till det årliga medarbetarsamtalet. Vi tror att återkoppling är bonusar och stora saker. Nej. Återkoppling är en high five i korridoren. Shit, det där var bra. Mm. Vilket bra samtal. Vilket bra. Tack för att du tog upp min telefon när inte jag kunde.
Mm.
Att se de små sakerna, det för mig är återkoppling och feedback. Liksom. Bara vi blir sedda. Vi växer ju. Jag växer om någon säger, Bengt, det där var faktiskt ganska bra. Oavsett om det var en jätteliten sak. Bara, istället för att skjuta upp allting, så bara jobba med det. Prata om det. Om du inte har gett feedback till åtminstone x antal människor varje dag, då har du inte gjort ditt jobb som ledare.
Management by walking around.
Management by seeing people.
Mm.
Det går att vandra runt i korridorerna och skrämma folk, men liksom att se människan, se prestation och uppmuntra den. Jag ser dig, jag ser, du gjorde skillnad, det behöver inte vara så stort egentligen.
Men om jag är med dig på allt du säger, för det är ju också min filosofi som ledare inom fotboll och jobba på det sättet. Och om man tänker sig då att det är lite humanistiskt ledarskap och se och bekräfta människor varje dag och den naturliga återkopplingen och feedbacken på det. Men om vi också kommer till de här hårda varorna och hårda värderingarna utifrån resultat och siffror och så vidare. Mm. Feedbacken på den typen av område och ämne. Hur brukar du jobba med det mot dina medarbetare?
Öppet och tydligt. Mm. Öppet och ärligt. Mm. Det är liksom så här är kalla en spade en spade. Mm. Och återigen, uppföljningen syftar till att bli bättre, inte till att döma.
Nej.
Och det är liksom, det är en nyansskillnad, men som är ack så viktig.
Mm. Men om man pratar att du är i ett aktiebolag där du har så att säga kanske tre månaders cyklar i form av rapporter och så vidare. Mm. Påverkar det någonting i den här typen av feedbacksarbete?
Klart att det påverkar, men egentligen inte. Och där gäller det ju inte att bli fången runt att syftet är ju inte att presentera varje kvartal. Nej. Syftet är ju att bygga ett bolag. Då kommer det lösa sig.
Mm.
Så det gäller ju att ha liksom en strategi bort. Sen är det ju självklart att man är upp för genomgång och genomlysning en gång per kvartal. Mm. Så man måste kunna stå för det som har hänt och inte hänt. Men det är viktigt när man börjar försöka liksom leverera kvartalsvis baserat på vad några tycker. Jag tror man är farligt ute.
Mm.
Jag tror det är väldigt viktigt att säga, okej, okay, det här resan vi gör. Det här var bra det här kvartalet, det här var mindre bra det här kvartalet. Så här blev siffrorna. Men resan är fortfarande på, liksom, vi tror fortfarande på resan.
Mm.
Och vara tydlig i det. Jag tror det är jätteviktigt att förankras i det. För annars börjar man göra tokigheter, kortsiktiga tokigheter. Och då blir man ju otydlig internt.
Mm. Absolut. Du gör inte analys på en fotbollsmatch i halvlek.
Nej.
Det är en bra point, väldigt bra. Du, vi börjar närma oss slutet här. Vi har några spännande ämnen kvar. Utveckling.
Mm.
Hur har du utvecklat dig själv under hela denna långa resa?
Jag har ju haft förmånen att få jobba i många olika bolag och många olika roller. Jag har hela tiden drivits av att ha ont i magen på måndag morgon.
Mm.
Att känna, hur ska jag reda ut det här? Och det har gjort att det har varit utvecklande, tror jag. När man blir bekväm i sin roll, då är man inte lika bra.
Nej.
När man blir trygg, då är man absolut inte lika bra.
Nej.
Jag tror att man ska vara lite på tå, ha lite ont i magen och lite grann känna, nu måste jag stretcha mig. Mm. Och det betyder inte att man måste byta jobb eller byta företag, men det måste finnas ett innehåll där som gör att man är på tå. Så att, det tror jag har varit det viktigaste för mig. Och det tror jag är lite grann idrotten, att hela tiden sikta lite högre, lite bredare, lite svårare.
Mm.
Och sen när man väl har gjort det så liksom, man är ju inte så imponerad av sig själv.
Nej.
Man är ju inte det.
Svarar tvärtom liksom, ofta.
Om jag kan det så kan vem som helst. Där var något annat som känns svårare. Då testar vi det.
Har du några så att säga, kompisar eller andra chefer i näringslivet som du träffar och bollar idéer och utvecklar tankar med?
Absolut. Man bygger upp ett nätverk. Utför den. Och det är ju att vara ledare, det vet ju du inte minst, det är ett ganska ensamt jobb.
Ja.
Och är det något en organisation är dålig på så är det att ge beröm uppåt.
Absolut.
Många organisationer är väldigt bra på att ge beröm neråt men inte uppåt.
Nej.
Och man tror inte att de människorna behöver det, men det behöver vi alla. Så där tror jag det är viktigt att man har ett nätverk där det finns. Och jag har jobbat oerhört nära ett antal människor genom åren och jag har fortfarande kontakt med väldigt många. Jag uppskattar dem, jag beundrar dem. Och jag vet att de, de kommer säga det de tycker är rätt sak att säga snarare än att säga det de tror jag vill höra. Och det är jätteviktigt.
Det är ju den typen av vänner man vill ha. Som alltid säger sanningen och som står där oavsett om man har vunnit eller förlorat. Det är jätteviktigt. Du, av alla uppdragen du har, är det något speciellt uppdrag som du känner att du är extra nöjd med att det här blev väldigt, väldigt bra?
Jag har fått frågan vilket jobb var roligast. Jag säger det jag har just nu. Mm. Det är alltid, jag är så mycket här och nu. Alla har varit fantastiska. Och det har varit väldigt olika. Och det har varit frustrationer, det har varit glädje och... Det är väldigt lätt att tycka att det var bättre förr och så här, men jag är väldigt mycket i nuet. Jag har ett antal jättespännande projekt just nu. Så att jag kan inte säga att det ena var bättre än det andra. Nej, det vore inte schysst heller, tycker jag.
Nej, jag menar på det. Du, så här Bengt, du är ju den ultimata personen för att visa den här bryggan och kombinationen mellan näringsliv, ledare, chefskap där och framgångar i idrotten och hela den delen. Så att de här två miljöerna, när de kan träffa rätt tillsammans och bli en härlig kombo. Om man då som avslutningsvis ska titta på vad idrotten kan lära utav näringslivet och tvärtom, vad har du för tankar runt det?
Jag tror skillnaden är ju liksom det man ska komma ihåg är ju i näringslivet så tävlar man varje dag, man tränar väldigt lite. Och vi skulle nog må väldigt bra av att ta mer tid till träning än vad vi gör. Vi pratar mycket om återhämtning, men vi pratar inte så mycket om träning. Så där tror jag att vi skulle kunna bli mycket, mycket bättre i näringslivet. Det är man ju väldigt bra i idrottsvärlden. Idrottsvärlden är också väldigt bra i det här att bygga laganda utanför matchplanen. Det är inte alls lika bra på näringslivet. Nej. Å andra sidan, det är väldigt svårt i näringslivet. För i idrottslivet, där är alla av lust. I näringslivet är vi väldigt många där på grund av att det blir den 25 en gång varje månad. vilket är en skillnad. Och ett antal människor är ju inte där för att det är det de brinner för, utan det är där för att de finansierar det de egentligen brinner för.
Exakt.
Och det gör att det blir lite annorlunda i det. Sen tycker jag att man i idrottsvärlden kan lära sig lite mer av professionalismen som finns och strukturen som finns. Jag tycker det är lite märkligt att det är alltid tränaren som får gå efter 3 matcher eller efter 5 matcher när det inte går bra.
Så är det.
Men inte styrelsen. De tittar sig själva aldrig i spegeln.
Definitivt. Det vet jag allt om.
Nej, men det är lite intressant hela den här governance-modellen som jag tycker fungerar bättre i näringslivet än vad det gör i idrottslivet. Jag tror också att idrottsvärlden skulle kunna bli bättre i att sätta upp en långsiktig strategi och hålla sig till den. Liksom, man bygger inte vackra byggnader på 3 veckor.
Nej.
Eller på en säsong.
Nej.
Och när du genar, ja men förr eller senare så brakar det. Så att jag liksom, man ska vara ödmjuk i det. Sen tycker jag då att i näringslivet så är liksom, i idrottsvärlden så är allting så, det är ju svart eller vitt. Man säger inte att det är bra om det är dåligt.
Nej.
Det gör vi ibland i näringslivet.
Okay,
ja. För att på grund av de här sakerna, att folk liksom inte gör det av lust och inte alltid är vana vid den typen av feedback. Så den ärligheten som finns tycker jag är fantastisk.
Ja, men det är härligt. Bengt, det har varit ett otroligt givande, lärorik och trevligt samtal. Stort tack för att du ställde upp och att vi kunde hitta en tid här i Stockholm och träffas och prata om det här. Det har varit jättekul. Lycka till vidare med alla dina uppdrag.
Tack.
Och ha det bra framöver. Stort tack.
Tack så mycket.
Ha det bra.
Tack.
Ciao.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.